Välkommen till Skånes taltidning nummer 10 2024. Utgivningsdag torsdag den 7 mars. Solen går upp redan klockan 6.42 och ner igen 17.55. I studion Mats Sundling och Gunilla Kracht. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Snart ska det gå att åka färdtjänst över länsgränsen och dit man själv vill.
Inget nytt valsystem förrän tidigast 2029, så valhemligheten lär få vänta. Ja, det säger synskadade politikern Carl Otto Rosenqvist.
Om ett par veckor tar staten över ledarrumsverksamheten från SRF. Och nästan alla som arbetar med den flyttar över.
Europeiska blindunionen diskuterade Ukrainahjälp och reskort för funktionshindrade på generalförsamlingsmöte i Lissabon.
Formen är inte där, men hoppet, det lever. Sveriges bästa synskadade friidrottare Tobias Jonsson vet hur han ska ta sig till Paralympics i Paris.
Skånsk synomsorgsutbildning fick för få anmälda, uppskjuten till i höst.
Öppnat och stängt, med stationshus och vårdcentral.
Tillgänglighet är en demokratifråga. Det säger Mervan Sert, nyanställd som samhällsplanerare på Region Skåne.
Evenemangstips med blommor, bin och bröd.
Kalendern med glaukomdag och gröna kläder.
Anslagstavlan med en regional del, en lokal för sydvästra Skåne och en dito för de som bor i norra, mellersta och sydöstra Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Snart ska det gå att åka färdtjänst över länsgränserna dit man själv vill. Från den 1 februari skulle de som bor i Skånes gränskommuner kunna åka över till närmaste centralort med färdtjänsten. Men snart stod det klart att det bara var till norra av Skånetrafikens utvalda adresser som det gick att åka med färdtjänsten. Men nu har serviceresor en lösning som de jobbar med. Ann-Charlotte Pers Eliasson är affärsområdeschef för serviceresor.
Just nu så är det precis som vi har berättat tidigare att vi åker till särskilda adresser. Och det var ju så att, precis som vi också har sagt, så finns det utmaningar i våra system vad det gäller kartor och tydliga gränser etc. Men nu har vi förhoppningsvis hittat en lösning så att det ska kunna gå att åka från Skåne eller från då centralort utan specifika adresser så som vi hade satt ut tidigare. Och det är vår förhoppning är att det ska vara klart innan mars slut. Så att det ska vara möjligt för våra kunder att resa så som det är beslutat.
Så då kan de själva bestämma att nu vill jag åka till den här vännen i till exempel Sölvesborg om man bor i Bromölla och har färdtjänst?
Om det ligger inom centralorten så att säga. För tidigare har vi nu haft det här som vi kallade för pojar, att det är särskilda adresser som vi har satt ut. Men det kommer att vara inom centralorten så att säga. Och då kan man resa fritt till den adress man vill inom centralorten.
Men vad är det ni har gjort då för att lösa det här så att det blir enligt det beslut som man tog?
Det är fortfarande en manuell hantering, men det är att vi försöker titta på kartor på ett annat sätt, att använda hela den centrala kartan. Men det är inte riktigt klart än, så jag kan inte gå in på det. Men för vår förhoppning är att det här ska bli enligt beslut och den andemening som politiken har tog beslutet på inom månadens slut då.
Och när det gäller att beställa i appen där man beställer sina andra färdtjänstresor, om man nu använder sig av appar, kommer det också gå att göra?
Nej, inte i nuläget. Vi tittar ju naturligtvis på lösningar framöver, hur det skulle kunna se ut. Men idag, det kommer att behövas en manuell hantering. Att man antingen ringer oss eller mejlar oss eller kontaktar oss på ett eller annat sätt. Den ligger inte med att vi kan göra det i appen nu.
Är det en lösning ni jobbar på?
Absolut. Men vi kan liksom inte svara på när den kan äga rum. Det är ju en stor insats som behövs göras rent IT-tekniskt. Men just nu så är det en manuell hantering.
Och det här att man nu ska kunna åka till den adress i närmaste centralort som man själv bestämmer. Hur känns det att kunna säga det?
Det känns jätteskönt att göra det. För vi vill också att kunderna ska vara nöjda och det ska vara hanterbart för våra medarbetare. Så det känns väldigt bra. Så jag är jättenöjd med det.
Och när det börjar funka, går ni ut till de som är berörda då? Eller hur får de reda på det?
Det får de ju veta när de ringer om inte annat, att det blir en smidig lösning. Det hoppas jag verkligen. Och vi kommer att kunna lägga ut det på vår hemsida så att det blir lätt att ta till sig informationen också.
Det sa Ann-Charlotte Pers Eliasson, affärsområdeschef för serviceresor. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
I förra veckan berättade vi att regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning som ska komma med förslag om hur valsystemet kan förändras så att det blir enklare. Dagens valsystem med partivalsedlar innebär inte bara ett slöseri med papper utan gör också svårare för inte minst synskadade att rösta själva och på så vis bevara sin valhemlighet. Ja, det menar regeringen. Liberalen Malin Danielsson, som sitter i riksdagens konstitutionsutskott, sa i förra veckans nummer att man skulle kunna besluta om ett nytt valsystem 2025 och att det skulle kunna vara på plats till valet 2026. Men det är fullständigt orealistiskt, anser Carl-Otto Rosenqvist, som är både miljöpartistisk politiker och medlem i SRF Ängelholm Båsta.
Valmyndigheten har en ställtid för valsedlarna på 18 månader. Designen, utseendet, det fastställs 18 månader i förväg just för att det ska ju ut på upphandling och det ena med det. Så det är 18 månader, hösten 25, och sen ska det då ska ju regeringen konsultera Sverigedemokraterna och se, ska vi lägga fram detta på riksdagens bord och sen ska det klubbas. Och när det väl är klubbat, därefter ska ju valmyndigheten fundera. Ja. Nej, det här är liksom tidigast 2029.
Carl-Otto Rosenqvist tror alltså inte att ett nytt valsystem blir verklighet till nästa riksdagsval. Men hur ska det då se ut när det väl kommer? Det finns förslag om en enhetlig valsedel för alla partier där man på något sätt markerar det parti och den politiker man vill rösta på. Hur den riktigt ska se ut har Carl-Otto Rosenqvist ingen uppfattning. Han ifrågasätter om de flesta politiker verkligen vill ge upp dagens valsedlar som delas ut som reklamblad och är lätta att kampanja med. Hur ett eventuellt förslag till nytt valsystem kommer att se ut har vi alltså fortfarande ingen aning om.
Nej, det vet vi inte, och om det överhuvudtaget blir, det är den största frågan. Och därför, som sagt, det jag vill skicka med är att titta inåt. Och se, är jag beredd? För det som jag brukar säga, i en förhandling så måste man vara förhandlingsbar. Om man inte vågar hantera svaret, ställ inte frågan. Och i det här fallet, dra inte igång för mycket utredningar om man inte är beredd att faktiskt genomföra saker som kan upplevas försämrande i vissa lägen.
För politiker kan, helt enkelt.
Ja, precis, för politiker. Ja. Mm. För det är ju politikerna som trycker på knapparna, det är ju inte allmänheten som trycker på knappen, utan det är ju riksdagen som ska trycka.
Det sa Carl-Otto Rosenqvist som intervjuades av Per-Axel Jansson.
Nästan alla som arbetar med Synskadades Riksförbunds ledarhundsverksamhet har valt att flytta över till Myndigheten för delaktighet, MFD, när de tar över ansvaret för verksamheten den 1 april. Totalt 7 av 8 har tackat ja. En av dem som nu byter arbetsgivare är Jenny Lindé, som har sin bas i Helsingborg. Hon arbetar halvtid som konsulent med bland annat rådgivning inför till exempel veterinärbesök. Och även om hon och de andra i personalen bara hade 10 dagar på sig att bestämma sig för om de ville följa med eller inte, så blev det ett ja när Jenny Lindé hade funderat färdigt.
Jag har ju jobbat på SRF i 8 år och innan dess dressera. Och jag känner att jag var inte färdig med detta jobbet. Och därför valde jag och tacka ja och följa med. Jag trivs att jobba med förarna och deras hundar och vill fortsätta utvecklas med dem.
Var det ett svårt beslut att ta?
Ja, det är klart att man funderar många gånger och lite för att man inte visste riktigt vilka arbetsuppgifter man skulle få när man gick över och hur det kommer att se ut. Vilket också är viktigt för mig när jag jobbar, att man kan stå för det man jobbar med, så att säga. Men längst inne var det nog inte. Hjärtat sa ja. Jag har jobbat med detta i så många år och vill absolut inte tappa förarna eller hundarna.
Men nu, MFD ligger ju i Stockholm, precis som SRFs ledarhundsverksamhet gjorde. Kan du jobba på distans, för du själv finns i Helsingborg?
Ja, jag jobbar ju på distans nu från Helsingborg. Sen är jag ju ute på fält också och gör hembesök. Jag slutprovar och jag sitter på tilldelning. Så jag har en del hemma administrativt från Helsingborg. Och sen är jag ute på lite annat också. Så mina arbetsuppgifter kommer till en viss del fortsätta.
Men inte helt, eller?
Nej, det blir nog lite omändringar där vi inte vet riktigt hundra i dagsläget hur det kommer att se ut. Men jag kommer fortfarande ha min bas i Helsingborg i alla fall.
Men det här, det har ni ju väntat på länge. Först var det väldigt mycket kring vem som skulle ha ledarhundsverksamheten. Och sen så dröjde det ett bra tag innan ni fick själva erbjudandet om ni ville flytta med. Hur har den här väntan varit?
Den har varit väldigt jobbig faktiskt. Och jag har ju varit med sedan 2018 när det kom ut första gången. Det har ju också gjort att det är mycket man har inte kunnat jobba framåt. Man själv funderar ju i många tankar. Det har varit mycket frågor från förarna såklart. Hur ska det bli? Vad händer? Och vi har inte vetat någonting heller, förrän som sagt, vi tackade ja så sent som i måndags. Så det är kort inpå med tanke på att det tar över den 1 april. Och det har varit många tankar och oroligt såklart.
Känner du dig trygg nu med liksom att flytta över och så?
Det gör jag. Jag tycker det känns jättebra. Jag tror att det kommer något väldigt bra ur detta. Vi kan jobba framåt som vi inte har kunnat göra på mycket länge egentligen eftersom det här har hängt i luften. Vi kan börja utvecklas lite mer och vi börjar titta på hur vi kan jobba med kurser och kanske mer kurser för förarna. Så jag tror att det kommer ändå att hända en hel del. Vi får nu räkna med att det tar tid innan allting faller på plats som när det är en övergång. Men jag tror att det blir bra och det känns bra. För mig känns det bra.
Och den här tiden nu fram till 1 april då Myndigheten för delaktighet tar över. Hur tror du det kommer att vara då?
Det kommer ju bli en väldigt intensiv månad här nu då allting ska flyttas över på 4 veckor. Och ordnas med både apotek och för allt det ska fungera till den 1 april. Hundarna kan hämta ut mediciner vid behov. Verksamheten ska ändå fungera under tiden med support och slutprov och det. Men det är mycket praktiskt som kommer att ske den här månaden och därför kommer det vara lite längre svarstid på ledarhundsverksamheten just nu också i den här övergången.
Malin Ekman Aldén, du är generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD, och om en månad så tar ni över ansvaret för ledarhundsverksamheten. Och senast när vi pratades vid, då var det väldigt osäkert hur många som skulle följa med. Det var bara några veckor kvar till flytten. Mm. Hur känner du dig idag?
Men nu känner jag mig säkrare på hur många det är. Nu är det klart och det känner jag mig väldigt glad för. Absolut, av merparten av medarbetarna som finns i ledningsverksamheten har valt att följa med den till när vi tar över. Så det känns jättemycket lättare såklart att börja planera nu praktiskt och också kunna ha, alltså, bolla med de här medarbetarna som ju har den mesta kunskapen och den behöver vi nu för att liksom komma igång och få det hela att klaffa i övergången. Så det känns bra, får jag säga.
den här månaden då fram till att verksamheten flyttar över? Om man tittar på SRFs hemsida nu så står det att det kan vara en del fördröjningar och så vidare för att man flyttar. Hur tror du den kommer att vara för ledarhundsförare som vill ha information eller så?
Vårt önskemål är bättre också, alla medarbetarna, att vara det att de jobbar på som de har gjort tills någonting annat liksom är infört. Så jag tänker att det inte ska bli så stora förändringar för ledarhundsförarna, utan det som är planerat eller det man har behov av, det ska fungera på samma sätt som jag gjort tidigare. Sen kommer det bli så att man som ledarhundsförare kommer få en hel del information av olika slag. Vi håller på och filar här just precis idag faktiskt på ett första brev som ska gå ut till samtliga förare som har hund där vi ska berätta om övergången. Och också lite avisera att det kommer att komma ganska mycket information här i slutet på månaden där man också måste agera. Man måste skriva på nya avtal och sådana där saker för att vi byter huvudman. Så det kommer ju vara en del liksom, jobb då. Vi ska försöka göra det så smidigt som möjligt förstås för alla. Så det är väl sånt som kommer att märkas att man får en hel del information. Det som kanske blir fördröjning det är väl om man precis den här månaden råkar skicka in en till första ansökan om hund. Om man inte tidigare haft. Då kommer handläggningstiden att ströjas med ett par veckor. För att då kommer SRF inte att börja handlägga nya ärenden. Utan då ligger de på vänt tills vi liksom har det i MFDs regi. Men det är verkligen väldigt få saker.
Är det något du ser som kommer att vara liksom den största utmaningen i den här flytten?
Det finns en hel del olika utmaningar tycker jag. Därför att det är en hyggligt stor förändring när man flyttar en verksamhet eller styr den i en myndighet eller i en ideell förening. Och det har vi nog fått syn på att det är ganska mycket i arbetssättet och i hur man styr verksamheten. Och då handlar det ju mer om liksom myndighetsutövningen. Och så det kommer att bli en intensiv resa för alla som anställda i verksamheten på lite olika sätt. Det är en positiv utmaning men den kommer kräva någonting. Och vi får också ta det successivt. Det finns lite balansproblem i verksamheten som vi tar över nu som vi måste hantera. Och det kan hända att vi måste ha någon ytterligare kurs mot hur vi hade planerat för oss, därför att det är många som väntar på saker. Sånt är ju också såklart någonting att ta tag i. Men tanken är ju att i alla fall det här första halvåret fram till sommaren så kommer det inte ske några stora förändringar när det är kursinnehåll eller vi har alla datum är satta. De är egentligen satta för hela året för alla olika moment som den här verksamheten omfattar. Så att det kommer att flyta på. Sen kommer vi successivt att förändra det som behöver förändras i innehåll och sådär. Så att jag tänker att det inte ska bli någon dramatik utan att vi ska kunna göra ambitiöst och rätt så att alla hänger med och har koll.
Och det var alltså förra måndagen, den 26 februari, som de anställda vid SRFs ledarhundsverksamhet senast skulle svara på om de ville börja arbeta på MFD eller inte. Vi hörde Jenny Lindé, en av dem som bestämt sig för att flytta med, och även myndighetens generaldirektör, Malin Ekman Aldén. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
I mitten av februari var det generalförsamlingsmöte i EBU, European Blind Union, i Lissabon. På mötet valde man en ny styrelse och diskuterade bland annat ett kommande europeiskt reskort för funktionshindrade och stödet till synskadade i Ukraina. Svensk delegat var SRF Skånes ordförande Maria Torstensson.
Ja, vi har haft en generalförsamling, det har vi varit fjärde år. Och under den församlingen så träffas 42 olika länder från alla medlemsländer. Och vi var i Lissabon denna gång under 4 dagar.
På mötet i Lissabon valde EBU en helt ny styrelse med för första gången hälften kvinnor och dessutom flera yngre ledamöter. Till ordförande valdes Titti Matsinen från Finland och Maria Torstensson själv omvaldes till generalsekreterare. Men vad är det egentligen för skillnad på att vara ordförande respektive generalsekreterare?
Ordföranden är ju den som har absolut sista ordet. Så är det ju i den här styrelsen. Medan generalsekreteraren är väl den som rent praktiskt ser till att alla saker ska fungera. Plus att jag naturligtvis då skriver alla protokoll och dagordningar och gör allting administrativa sakerna. Men sen så är jag med ut och representerar tillsammans med ordföranden eller med vice ordförandena. Ibland när vi har möten och så i Bryssel till exempel, så har jag varit med vid flera tillfällen.
Uppvakta politiker och så?
Uppvakta politiker, ja. Mm. Sen så blev jag också invald till något som heter Executive Committee i VBU, World Blind Union. Och som jag förstår det, som jag var jag den första svensken som har varit suttit med i den. Och jag kommer också att vara med på när World Blind Union har sin generalförsamling 2025 i Sao Paulo.
Långa resor.
Långa resor blir det då, ja. VBUs kansli är i Kanada. Ordförande i Nya Zeeland. Första vice ordförande i Spanien. Så att det är ju lite olika tidszoner.
Är det viktigt att ha en sån här organisation för hela jordklotet? Situationen i de olika länderna är ju totalt olika. Och så.
Ja, och de olika världsdelarna är ju naturligtvis helt olika. Men det är jätteviktigt. Det är det. För att liksom lära av varandra och kunna hjälpa de som har det mycket svårare. Vi har det ju relativt enkelt och bra i Europa om man jämför många andra världsdelar, såklart.
På tal om hjälpa andra så minns jag att vi i somras pratade om Ukraina.
Mm.
Och det var, ni hade lite svårt att bedriva stödarbete där.
Mm. Det har blivit bättre, kan jag säga. Eller det har till och med blivit relativt bra. För nu har vi den här paraplyorganisationen som finns i Ukraina, som då motsvarigheten till Funktionsrätt Sverige, skulle jag kunna tänka mig. Som då har synorganisationerna under sig. De hjälper oss med det här arbetet och vi får veckovisa rapporteringar därifrån om skolor som får hjälp, om enskilda som får hjälp och så vidare. Så att det fungerar relativt bra.
Hur ser er hjälp ut då? Hur kan ni hjälpa dem?
Ja, det är genom pengar som vi skickar, som de sen hjälper till med att hjälpa dem att få tak över huvud, eller om det är att man hjälper någon att få mat eller vad det nu är för någonting. Det är pengar som är insamlade från alla medlemsländer.
Vet du hur mycket ni har skänkt hittills?
Från Sverige. Från Sverige kan jag säga att jag tror att det är 40 000. Det är väldigt lite om man jämför med ett sånt land som England, som har nog skänkt över miljonen.
På EBU-mötet diskuterades också vilka frågor som EBU ska driva de närmaste åren. Och en fråga som man jobbat länge med och som nu verkar bära frukt är det som kallas European Disability Card. Det är ett kort som ska garantera att man som funktionshindrad får någon form av ledsagning när man reser runt i Europa. Vi har berättat om det här kortet tidigare på taltidningen, men när kommer det egentligen att bli verklighet?
Det ska vara verklighet i år. Så att det är egentligen verklighet, fast man väntar bara på att alla länder ska ha bestämt vad som gäller i de olika länderna. Men jag får mejl varje dag om att länder går framåt. Så att, ja, förhoppningsvis EU har sagt att det ska vara i år.
Det sa Maria Torstensson, som alltså nyligen omvaldes till generalsekreterare i European Blind Union, EBU. Hon intervjuades av Per-Axel Jansson.
I augusti började särklassigt största parasportevenemanget, Paralympics, ett par veckor efter OS i Paris och på samma arenor. En som varit med i flera spel är friidrottaren Tobias Jonsson från Bollnäs, nu 28 år och bäst bland de synskadade i Sverige. Med bland annat ett VM-silver på meritlistan. Men förra året var skadedrabbat och en nionde plats i längdhopp på VM en besvikelse. Sveriges största hopp har ännu inte kvalificerat sig för Paris.
Nej, jag är inte klar än. Jag håller på att kvala till Paralympics i Paris.
En stor tävling är VM i maj. Då gissar jag att det finns en möjlighet att ta sig dit.
Precis. Går det bra som man vill att det ska gå i VM, så får nog min uttagning till Paris. Eller får jag vänta på den andra gränsen jag ska kvala till.
Ja, vad är det som krävs av dig?
Just nu krävs det ju 6.56 då. Men 6.56 vill jag inte åka dit. Men det är resultatet. Jag vill ju hoppa en bit över det.
Ja, du har ju hoppat mycket längre.
Precis. Så behöver jag hoppa långt nu till VM. Och det behöver jag också, för det är bra grabbar med.
Mm. Förra året blev lite av en besvikelse. Du hade en skadefylld vår och du var ett VM i somras. Det var du missnöjd nia i. Du fick inte till hoppningen där. Hur har det gått sen dess? Är du skadefri nu?
Jag är skadefri hela hösten. Efter VM:et har det gått egentligen jättebra. Jag har sprungit mycket mer nu, så jag känner mig mer. Jag har en bättre feeling där, men tekniska delen, men det är någonting som har gjort att jag inte riktigt har kommit upp nivån i där jag är än. Varför, det vet jag inte. Det känns som att jag inte riktigt har kraften. Jag har släppt på lite saker som jag nog inte skulle ha släppt. Men,
släppt?
Ja, men typ på lite hoppstyrka och själva styrkan då.
Styrketräningen, okej.
Okay. Mm. Ja, men precis. Så vi har sprungit mycket mer. Vi brukar ju hävda att längdhopp är ju mer en sprintgren, inte så mycket hopp då. För det viktigaste i längden, det är egentligen sprinten. Men på något sätt har vi nog tappat lite väl mycket hoppstyrka. Och hoppstyrkan är en del av koordination och den kraften vi kan få upp till avstampet. Då. Och det är den jag har tappat då. Och det är ju det. Jag jobbar tillbaka nu under våren, så sprinten känns ju jättebra. Det är ju bara att få med power till det. Då får jag ordning på det, då kommer jag nog swisha ganska mycket fortare.
Ja, du är också sprinter. Satsar du på det i år?
Nej, det är mest längdhopp till de här två mästerskapen i VM och Paralympics i Japan då, om jag blir tagen. 100 och 200 kommer jag köra dels också mycket för att få upp speeden. Så det kommer jag köra mycket på hemmafronten då.
Det är ett antal Grand Prix-tävlingar runt om i världen nu i vår. Kommer du att vara ute och tävla mycket?
Jag kommer att vara ute och tävla en del. Men just nu behöver jag bryta ner lite och komma upp igen. En stabil grundträning för att få en bra förberedelse till VM. Och så därefter kommer det komma lite tävlingar av Grand Prix. Och även efter VM:et också, för jag behöver ju tävla. Så då kommer det finnas Grand Prix-tävlingar och tävlingar hemma i Sverige som jag ska köra.
Vad tror du? Kommer du iväg till Paris?
Ja, just nu är det tufft för mig. Det ska jag väl erkänna, men jag är fortfarande väldigt motiverad för att satsa dit och jag känner att det finns ett hopp och jag känner att få ordning på det, då kommer jag ju hoppa väldigt långt. Det tvivlar jag inte på. Och jag har ju redan en plan nu till Paris, till min längdhoppsdag. Även om man inte är uttagen måste man vara förberedd. Det är ändå Paris jag vill vara som bäst, inte i början på sommaren, fast jag måste göra en bra resultat på början på sommaren. Men det är fortfarande Paris jag siktar på att vara bäst när det gäller.
Sa Tobias Jonsson från Bollnäs som tävlar i klassen T12. Alltså de som ser lite mer än blinda. VM i Kobe i Japan håller på den 17 till 25 maj. Och reporter var Mats Sundling.
Den utbildning i syn- och hörselomsorg som planerades börja på Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg på måndag har blivit uppskjuten. Det säger Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne och en av arrangörerna till kursen.
Det stämmer, för att vi fick inte tillräckligt med anmälningar till den. Det var 2 anmälda deltagare och vi började vara 10. Och när vi pratade med kommunerna så förstod vi det. Det kom så nära inpå trots att vi gick ut med den här inbjudan i november. Så måste man ha tid på sig då att veta hur man ska förvalta den kompetens nya medarbetare får och hur man kan använda den till sin egen verksamhet.
Så hur löste ni det då?
Vi pratade ju med alla inblandade som ska delta i att hålla i utbildningen och alla kunder i september. Så då satte vi ett nytt datum till den 9-10 och 18-20 september. Så då kommer kursen att genomföras på Sundsvallets folkhögskola utanför Helsingborg. Såklart måste vi också få ihop 10 anmälningar, men vi har redan nu 3 eller 4 stycken anmälda.
Vad tycker du om att det blev så här då?
Jag har egentligen inte så mycket åsikter om det, utan jag kan förstå att även om vi tycker att 5-6 månader är ganska långt i förväg, så är det ju ändå någon slags stor sak som vi vill uppnå när vi vill att de ska ha mer sin hörselkompetens i kommunerna. Och det är ju viktigt att man inte bara skickar medarbetare på utbildningen, utan att de faktiskt får jobba med de här frågorna på hemmaplan sen. Så att jag är inte besviken på så sätt, utan besviken blir jag på oss ifall vi måste ställa in till höst också. Då är det inte roligt, men det ser ljust ut. Så att, det tror jag inte är aktuellt. Och då hoppas vi att det här ger ringar på vattnet och sprider sig hur bra den här utbildningen är, så att fler kommuner vill gå den, och då kommer vi att hålla fler sådana här utbildningstillfällen.
Det sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne, som tillsammans med Hörselskadades Riksförbund i Skåne tagit initiativ till syn- och hörselomsorgsutbildningen. Gunilla Kracht intervjuade.
Öppnat och stängt. I Ängelholm har Roslunda vårdcentral flyttat till nya lokaler på Ärarpsvägen 3. I Skurups gamla stationshus har ett nytt café och en lunchrestaurang öppnat. Nu med en blandning mellan husmanskost och asiatiskt. Öppettiderna är från 7-17 måndag till fredag på adressen Järnvägsgatan 2. I Kristianstad har Dao Sushi öppnat på Västra Storgatan 51. Ägarna driver sedan tidigare en restaurang med samma namn i Eslöv. I Malmö har cykelbutiken och verkstaden Bienvelo flyttat från Davidshallstorg 1 till Norrgatan 8. I Höganäs ska Elon flytta från Storgatan 66A till handelsområdet Körröd på Verkstadsgatan. Och just nu pågår utförsäljning på den gamla adressen.
Arbetslösheten för personer med synnedsättning är runt 50%. Och så har den varit väldigt länge. Men en som går emot den här dystra statistiken är 26-årige Mervan Sert, som i höstas blev heltidsanställd som samhällsplanerare på Region Skånes avdelning för regional utveckling och som nyligen har avslutat ett projekt kring framtidens tillgänglighetsarbete.
Ska vi blippa in oss? Så, varsågod. Det blir ett stråk ut, det har vi där.
Ja, det finns ett ledstråk här i de stora hallerna.
Här, men inte i särskilt många andra delar av huset.
Mervan följer ledstråket med sin vita käpp. Men när han trycker på dörröppnaren in till sin avdelning så händer inget.
Den vill inte, det är också en sån där grej. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Det här är ett hus från 2010 tror jag. Men det har väldigt många tillgänglighetsbrister. Så det är anmärkningsvärt, sett som det är Region Skåne.
Ja, absolut. Det blir superbra.
Yes, jag heter Mervan Sert och jag jobbar som samhällsplanerare på enheten för regional planering, som då tillhör avdelningen för regional utveckling, som i sin tur tillhör förvaltningen som kallas koncernkontoret här på Region Skåne. Och jag jobbar med samhällsplanering på regional nivå. Så att jag jobbar framförallt med folkhälsofrågor och regionala bostadsfrågor. Och även det som kallas gestaltad livsmiljö, vilket är en grund för arkitekturpolitik. Och det här är då alltså mitt första jobb helt enkelt. Jag började som praktikant först våren 2022. Sen övergick det till en projektanställning där jag jobbade med det som var mitt första fokus. Funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor inom samhällsplanering. Jag har ögonsjukdomen retinitis pigmentosa. Jag har haft det sedan födseln. Det är en degenerativ liksom, sjukdom. Det blir sämre över tid. Så att nu har jag väldigt lite syn kvar. En liten synrest och sådär. Men alltså, det är en verklighet jag hela tiden har levt med. Så jag vet liksom inte vad det är att inte se dåligt. Och det har ju fått, har haft jättestor påverkan liksom, på mitt liv. Alltså man, visst, man hittar sätt att lösa saker, att ta sig igenom skolan liksom, och annat. Men där, det har varit väldigt, väldigt jobbigt och väldigt begränsande på många sätt. Och i takt med att man blir större också, upplevde jag i alla fall. Alltså när man kommer upp i tonåren och sen ungvuxen ålder, så blir det väldigt tydligt på vilka sätt det här samhället inte är tillgängligt för en.
Merwan Sert har en masterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet och blev erbjuden praktik på Region Skåne när han varit arbetslös en period efter avslutad utbildning.
Jag var på ett handfull arbetsintervjuer men fick inget napp någonstans. Det var den här praktiken som blev ingången. Och det var också tydligt, kan jag bara passa på att säga, att både ofta ganska tydligt implicit men också ibland också rent explicit, att anledningen till att jag inte kunde få jobb på vissa andra ställen var på grund av de hinder som arbetsgivaren upplevde att det skulle innebära utifrån det faktum att jag har en grav synnedsättning.
En del sa det rakt ut, så att säga.
Ja, eller de sa kanske att den här anställningen kräver de här grejerna och det kanske blir svårt för dig eller för svårt för dig.
Vad sa du då?
Jag försökte liksom utstråla att jag är lösningsorienterad och att det finns sätt att komma runt de flesta praktiska delar som kan vara svåra. Att det också finns stöd att tillgå. Det upplevdes som att de blev ganska lite rädda. Då tänkte de väl utifrån sitt perspektiv att det är bättre att safea, alltså ta det säkra före det osäkra och inte satsa på mig.
Hur kom det sig att du jobbar med tillgänglighetsfrågor? Är det någonting som du liksom själv har sökt dig till, eller har det mera blivit så?
Det har blivit så. Alltså det som har blivit tydligt för mig är väl att man ganska mycket, det gäller ju många alltså grupper och kategorier av människor, men kanske extra tydligt när det gäller personer med funktionsnedsättning, att man reduceras gärna till det på olika sätt. Att det är det enda man liksom är eller kan ägna sig åt. Så i mitt fall var det inte så mycket att jag ville göra det, utan det var att det var det enda spåret som fanns för mig då. Och det var väl när jag märkte att det var det som, att det började liksom öppnas en dörr på glänt där, då var jag liksom också tvungen att typ bejaka det eller liksom visa att jag vill göra detta, även om jag i grund och botten kanske inte var super taggad på att så tydligt behöva ägna mig åt precis den fråga som jag upplever i mitt liv så här långt, är också grunden till det utanförskap jag upplever liksom. Att jag reduceras till att bara vara liksom en funktionshindersprofil. Men ja, man får vara pragmatisk, eller jag tänkte jag måste vara pragmatisk, alltså jag måste få något sätt att visa vad jag går för. Och det blev det inom ramen för ett projekt som handlade om tillgänglighet. När jag väl fick det så ansträngde jag mig till max, såg till att det blev så bra det någonsin kunde bli liksom, utifrån de förutsättningar som projektet gav och utifrån de uppdrag som vi har här. Och det blev ett högkvalitativt projekt som jag är nöjd med, alltså verkligen. Men att jag utifrån det projektet sen försökte liksom lite grann spränga väggarna för det här facket, alltså att inte bli den här liksom bara funkiskillen så. Och utifrån det då, och med hjälp av personerna runt omkring mig här, så har jag fått möjlighet att ägna mig åt andra frågor också. Men det är inte utan sin friktion, alltså, såklart. Jag menar, jag vill verkligen bara trycka på det igen, alltså det här att verkligen bara bli funkispersonen på olika sätt är en väldigt stark dynamik. Och det gäller inte bara arbetslivet utan bara överhuvudtaget. Men att det var det som fick bli ingången till mitt arbetsliv så här långt. Och att det har också varit viktigt för mig för, liksom, för hur jag ska förhålla mig till min funktionsnedsättning. Att orientera liksom, i en värld där det blir väldigt tydligt i en sån typ av försvagad roll. Att det finns saker som behöver jobbas på liksom, i samhället. Och att det, alltså, hela den bakgrunden var också det som på många sätt färgade utbildningsval. Ja, men alla andra typer av val också, men framförallt utbildningsval. Det var därför det blev statsvetenskap och så vidare. Hur man på det institutionella planet, alltså i de här stora myndigheterna och så där, kan liksom verka för att komma åt saker som står i vägen för mer jämlika och mer värdiga existenser för alla världens liksom, invånare. Och att det som är viktigast för mig är att liksom på de sätt jag kan värna en demokratisk utveckling i samhället. Så länge jag gör det, ägnar mig åt den typen av hantverk, eller vad man ska säga, så är jag nöjd liksom.
Även om Merwan Sert alltså gärna har andra vinklar på sitt samhällsplanerararbete, så tog han sig med höga ambitioner ANDE-projekt kring att ta fram en metodik för framtidens tillgänglighetsarbete som han erbjöds. Och resultatet blev bland annat ett förslag till en förändrad definition av själva begreppet tillgänglighet.
Det tillgänglighetsprojektet handlade om liksom, hur kan man inom ramen för vårt uppdrag med regional fysisk planering, hur kan man inom ramen för det hitta sätt att arbeta med tillgänglighet på ett strategiskt plan? För att ofta är det ju så att alltså i samhällsplanering, alltså till exempel när man planerar nya kvarter eller hela städer eller bara också enskilda byggnader, liksom, så kommer tillgänglighetsperspektivet in väldigt sent i processen. Det är till exempel därför det hus som vi sitter i just nu, alltså Region Skånes kontor på Dockplatsen i Malmö, att det har så stora brister när det gäller tillgänglighet. För det märks här att man, när man har projekterat och sådär, har man bara lyft in tillgänglighetsbiten väldigt sent i processen. Och det kommer sig av att man har en, så här, vad ska man säga, en minimiansats på tillgänglighet. Det som räknas som tillgängligt är vad som är juridiskt tillräckligt. Och då får vi de här utfallen. Vare sig det handlar om dålig tillgänglighet i hus, men också varför städer är så dåligt, har så dålig tillgänglighet. Och då försökte liksom, jag tänka, liksom, hur kan man då med samhällsplanering närma sig de här större, en mer maximalistisk ansats liksom, helt enkelt. Och då landade jag i att det kunde man göra genom att aktivt peka på problemet med att tänka på tillgänglighet som juridisk tillräcklighet. Och gå från det till ett tankesätt där tillgänglighet förstås som social delaktighet. Där det är graden av social delaktighet, alltså sociala interaktioner och så vidare, som en miljö möjliggör, som avgör hur pass tillgänglig den är. Inte hur pass väl den liksom bara följer lagen. Alltså en omdefiniering av fysisk tillgänglighet. Hur kan vi i så fall hitta processer och verktyg inom samhällsplaneringen som bidrar till det? Och det var det projektet handlade om. Under projektets gång så hade vi en dialogprocess med olika aktörer, statliga aktörer, kommunala, även funktionsrättssidan. Och att nu med det här resultatet vi har nu ska vi då försöka arbeta in i det här löpande arbetet som vi har då med regional fysisk planering. Det är rätt mycket fokus på de här förändringarna i begrepp och sådär. Alltså att tillgänglighet måste börja förstås som någonting annat. Man måste börja tänka på det som någonting annat. Och det är det vi kan göra här. Men det förutsätter ju att vi är proaktiva inför det strategiska arbetet och inför en strategisk roll. Så att, och det är det vi försöker vara då nu med tillgänglighetsfrågor och alla andra frågor.
Det här synen på tillgänglighetsbegreppet och definitionen av det. Hur bemöter andra aktörer dig när du framför det?
Alltså alla konstaterar väl att man behöver göra mer och så. Alltså ganska enkla ställningstaganden kring att ja, men här, vi behöver göra bättre insatser för att det inte är tillräckligt liksom. Men det här med att göra, alltså, göra ett på begreppsnivå liksom, att börja tänka på tillgänglighet på ett annat sätt, det är svårt. Det är inte så mycket att det är teoretiskt svårt, att det liksom är svårt att tänka de här tankarna egentligen, men det är bara att det är, jag tror att det liksom synliggör dels hur stor utmaningen är, men också vad utmaningen faktiskt handlar om. Till exempel när man pratar om samhällsplanering så blir det väldigt tydligt att när man ägnar sig åt samhällsplanering, oavsett om det är på regional nivå eller kommunal nivå, så planerar man medvetet eller omedvetet för en slags idealmänniska. Där det då företrädesvis brukar handla om liksom människor som har, ja, men som är mobila, alltså som kan röra sig och som har tillgång till cykel och så vidare och så vidare. Och att det är ganska jobbigt när det går upp för personer att den här ansatsen på tillgänglighet också innebär en kritik av den där idealmänniskan eller den där idealbilden. Att man måste tänka bredare för det är inte alla människor som ryms inom den idealbilden. Att det är ganska jobbigt för många personer och många instanser när det går upp för dem att det är det som också utmanas. Så det här är långt ifrån enkelt. Och sen är det väl att det bara generellt sett också är ganska lite intresse för det här. Alltså överhuvudtaget. Det här är inte en intressant fråga för många myndigheter. Det är liksom inte häftigt eller coolt att tänka på de här sakerna eller ägna energi och tid åt detta.
Hur ser du då på din roll framåt i det här jobbet då, eller förutsättningarna för att det ska kunna bli en förändring?
Det är att insistera på behovet av att vare sig det handlar om tillgänglighetsfrågan eller andra frågor som berör då social hållbarhet och så vidare. Att insistera på behovet av att komma åt dem på det här begreppsplanet. Alltså hur man tänker på dem, alltså förståelsen av dem måste måste utmanas och förändras. Så det är väl, alltså, vare sig det inom den här rollen jag har nu eller vad en framtida roll skulle kunna vara, så tänker jag att det är det som behöver vara kärnan i det. Och i övrigt så är det väl att göra det väldigt tydligt för dem som inte uppvisar liksom hög mottaglighet för det här, att det är ett demokratiskt problem. Alltså att inte visa större intresse för eller rikta mer uppmärksamhet åt de här typerna av frågor som trots allt berör en stor del människor i samhället. Och att vi måste fundera på vad våra institutioner, alltså vare sig det är Region Skåne eller någon annan liksom myndighet, vad våra institutioners trovärdighet är värd i så fall, liksom, om vi inte ens orkar bry oss om de här frågorna. Om vi inte ens liksom försöker. Så det är också det att kunna pressa på, att dels insistera på behovet och vikten av detta, att utveckla den substansen liksom, men också pressa och liksom markera att det här är viktigt och liksom häng med. Det är inte okej att inte hänga med.
Vad är det bästa med ditt jobb då?
Nej, men det bästa med jobbet är väl att man genom samhällsplaneringsgreppet har tillgång till en väldigt omfattande skala. Man kan se hur det liksom hänger ihop. Och det är för att möta behov, vare sig det handlar om tillgänglighet eller annat, så är det just det här att kunna se hur saker och ting hänger ihop som avgör hur pass kvalitativt strategier och insatser och åtgärder kommer bli. Så det tycker jag verkligen är det bästa. Att det är, alltså, att det är så otroligt berikande och fint att kunna få tillgång till möjligheten att se de här sambanden och sen också få försöka vara nyttig för att utveckla de här sambanden så att de tjänar alla människors behov och värdighet.
Det sa Mervan Sert, samhällsplanerare på Region Skånes avdelning för regional utveckling. Reporter var Gunilla Kracht.
Evenemangstips. Vi börjar med Syntolkat och en film som precis har haft premiär. Dokumentären Den sista resan av radarparet Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Den handlar om en resa till Frankrike som de gör tillsammans med Filips åldrande pappa Lars Hammar. Och filmen har syntolkning och uppläst text för biobruk. Lördag den 9 mars spelar jazzpianisten från Ystad, Jan Lundgren, i Västra Karaby kyrka i Kävlinge kommun. Klockan 16. Nortic säljer biljetterna och de kostar 150 kronor. Lions i Svedala har loppis lördagen den 9 mars och även 13 april och 11 maj klockan 11-14. Adressen är Svarvargatan 4 och intäkterna från försäljningen går till hjälparbete både i Svedala och i Ukraina. På den gamla skolan i Västra Vemmenhög i Skurups kommun är det också loppis 10, 17 och 24 mars mellan 10 och 13. Och det finns även möjlighet att passa på att besöka skolmuseet i samma byggnad. Adressen är Ola Larssons väg 1A. Musikern Uno Svenningsson, som fick sitt genombrott med bandet Fredag, är ute på en jubileumsturné där han firar 40 år som artist. Söndagen den 10 mars spelar han på Malmö Live klockan 18.30. Biljetter kostar från 400 kronor och kan köpas genom Tixter. Och det blir ett skånskt stopp till på turnén, men först i sommar, den 12 juli 1930, då han uppträder på Bjärreds station. Biljetterna dit har redan börjat säljas av Ticketmaster och kostar 650 kronor. Landskrona stad anordnar i samarbete med Region Skåne en föreläsning om självskada och suicidala handlingar den 12 mars klockan 18 på Anhörigcentrum med adress Norra Kyrkogränden 17. Det är gratis, men föranmälan krävs och görs till e-postadressen act@landskrona.se. Eller på telefon 0733 47 34 15. Från A till Öxla är rubriken på en föreläsning om Svenska Akademins ordbok på Hässleholms stadsbibliotek den 13 mars klockan 15. Hässleholmsbon Bo A. Wendt, som är bokens huvudredaktör, berättar om arbetet, som nu har kommit i mål efter 140 år i och med Öxla, som är det sista ordet och betyder öka. Inträdet är gratis. På Osby bibliotek är det en workshop med blommor i samarbete med Flora Blomsterhandel den 13 mars klockan 18. Det är gratis att delta och anmälan görs till e-postadressen cecilia.pedersen@osby.se. Biodlare Robert Townsend kommer till Örtofta Folkets hus den 14 mars klockan 18 för att berätta om honungsbiets historia och sin egen småskaliga biodling. Det är gratis inträde. Den som vill lära sig baka surdegsbröd kan bege sig till Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg den 16 mars. Då hålls en heldagskurs från 9.30 till 17 i bagarstugan där. Kursledare är Fredriksdals kulturhistoriker och mathantverkare Åsa Hässlekvist. Och avgiften är 1200 kronor, inklusive lunch. Anmälan görs via länk på hemsidan helsingborg.se. Det går även att mejla frågor till kursledaren på asa.hasslekvist@helsingborg.se. Och kvist i Hasslekvist stavas med K och V. Lördagen den 16 mars klockan 11 berättar Christian Irhammar under rubriken om konsten att göra verkligheten sannolik om Fritjof Nilsson Piratens författarskap på Skanörs bibliotek. Ekonomijournalisten Andreas Cervenka besöker nya fritidsgården Stationen 2.0 på Folkungavägen 4B i Bjärred den 19 mars klockan 19 för att prata om sin augustprisnominerade bok Girig Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika, som finns som talbok med text. Inträdet är gratis, men anmälan ska göras till biblioteket som har telefonnummer 040 641 1793. Anna Quirentia Nilsson hette den första svenska skådespelaren som fick en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon växte upp i Hasslarp i norra Skåne och den 19 mars klockan 18 berättar Pia Zackrisson, ordförande i Helsingborgs filmstudio, om denna relativt okända skånska Hollywoodstjärna på Klippans bibliotek. Funktionshinderforskaren och tidigare riksdagsledamoten Margareta Persson har varit med i Skånes taltidning flera gånger. Både som månadens ansikte och som författare till boken Demokratins styvbarn. Den 21 mars klockan 19 föreläser hon i hörsalen på andra våningen på Ängelholms stadsbibliotek. Det är fri entré och ingen föranmälan krävs. I Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg bjuder stråkelever från kulturskolan in till vårkonsert den 22 mars klockan 18. Det är gratis entré. Och så blir det mera Svenska akademin. Men den här gången gäller det det skånska reggaebandet som åker ut på turné för att fira sina 25 år som grupp. Den 23 mars spelar de på Plan B i Malmö klockan 20. Och Tixter säljer biljetterna som kostar 395 kronor. Poeten Faiza Idle kommer till Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad den 23 mars klockan 18 för att prata om sin debut, diktsamlingen Ett ord för blod, som inspirerats av hennes uppväxt i Landskrona. En guidad busstur om slaget vid Lund arrangeras den 24 mars. Den avgår klockan 11 med samling framför Lunds domkyrka och varar cirka 5 timmar. Biljetter där lunch och fika på Hurva Gästis ingår kostar 600 kronor och kan köpas från Visit Lund, som även säljer biljetter till de övriga turerna, som är 28 april, 19 maj och 23 juni. Samma tid, alla datumen, alltså klockan 11. På Knutpunkten i Bromölla håller Ola Nordqvist ett föredrag om sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist den 25 mars 18.30. Det är fritt inträde. På Lunds stadsteater är det syntolkad teater den 25 mars klockan 19-21.30. Det är föreställningen Violet och Rut som ursprungligen kommer från Västerbottens teatern och nu är på turné i Riksteaterns regi. Pjäsen bygger på de två första böckerna i Karin Alfredssons trilogi om lärarinnan Violet och prostfröknen Rut och deras förbjudna kärlekshistoria i en frireligiös by i 1950-talets Västerbotten. Biljetter som kostar från 175 kronor kan köpas via Visit Lund. Syntolkningen görs av syntolkning.nu och för mer information går du att ringa dit på telefon 031 360 8445. Biljettinformation. Nortic, telefon 0455 619700. Ticketmaster, telefon 0771 170 7070. Tixter, telefon 0771 47 70 70. Och Visit Lund, telefon 046 13 14 15. Kalendern. Vecka 11 börjar med måndagen den 11 mars, som är Edvins och Egons namnsdag. Och den europeiska minnesdagen för terrorismens offer. Datumet är valt för att då inträffade attentatet på Madrids centralstation i Spanien 2004, vilket alltså är 20 år sedan denna dag. En islamistisk terrorgrupp sprängde då bomber som dödade nästan 200 människor. Tisdagen den 12 mars är det flaggdag, eftersom bland andra kronprinsessan Victoria har namnsdag, vilket alla som heter Regina också har. Det är världsglaukomdagen som instiftades 2008 för att uppmärksamma sjukdomen som drabbar synnerven och som är den näst vanligaste orsaken till blindhet. Det är även syntolkningens dag. Onsdagen den 13 mars har Gregor en namnsdag. Den amerikanska musikern och låtskrivaren Nils Sedaka fyller 85 år. Låten Oh Carol från 1958 blev hans stora genombrott. Men hans största hit är Breaking Up Is Hard To Do, som blev etta på den amerikanska Billboard-listan 1962. Han hade ett livslångt samarbete med textförfattaren Howard Greenfield och otaliga artister har haft framgångar genom åren med deras musik. Exempelvis Connie Francis med Stupid Cupid och Tony Christie med Is This The Way To Amarillo. Nils Sedaka är fortfarande aktiv och bland annat sänder han radioprogrammet In The Key Of Neil en gång i månaden. Artisten och programledaren Linda Bengtzing fyller 50. Hon har framför allt blivit känd genom sin medverkan i Melodifestivalen, där hon tävlat 8 gånger hittills. Hennes kanske största hit är låten Jag ljuger så bra, som hon ställde upp med 2006 och då hamnade på en 7:e plats med i finalen. Förra året var hon också programledare för Melodifestivalens nätsända för- och eftersnack. Och den som gillar massariner kan passa på att njuta lite extra, eftersom det är massarinens dag. Torsdagen den 14 mars är det världsnjurdagen, vars syfte är att belysa njurarnas betydelse för hälsan. Skådespelaren Claes Ljungmark fyller 70. Han tillhörde den fasta ensemblen på Stockholms stadsteater mellan 1980 och 2006, men har också gjort roller i tv-serier och filmer. Han fick en guldbagge 2010 för huvudrollen i filmen Det enda rationella. Det är Matildas och Mauds namnsdag. Fredagen den 15 mars är det Kristels och Kristoffers tur att ha namnsdag. Utbildningsminister Mats Persson, Liberalerna, besöker högskolan i Kristianstad och i Falun inleds svenska skidspelen som bara till och med söndag. Lördagen den 16 mars är det dags för SM-finaler i bandy i Västerås. Damernas är klockan 11 och herrarnas är klockan 15.45. i Nova Scotia i Kanada inleds VM i curling för damer. Och Sverige representeras av lag Hasselborg som har två OS-medaljer i bagaget. En av guld och en av brons. Det är Gilberts och Herberts namnsdag. Söndagen den 17 mars hålls presidentval i Ryssland och sannolikt kommer den sittande presidenten Vladimir Putin att vinna även den här gången. Internationella experter anser det som en självklarhet eftersom all verklig opposition i landet slagits ner. Särskilt efter att oppositionspolitikern Alexej Navalny nyligen dött i det fängelse där han suttit på godtyckliga grunder i 5 år. Enligt den ryska konstitutionen skulle Putin ha lämnat över makten i år. Men 2020 gjordes ändringar som gör att han kan sitta i 2 6-åriga mandatperioder till. Gertrud har namnsdag och många kommer att bära grönt eftersom det är St. Patrick's Day, som är Irlands nationaldag och firas till minne av landets skyddshelgon.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med 2 inbjudningar från SRF Malmö Svedala till alla SRF-are i Skåne. Och det gäller syntolkad teater. Först Bränder, en föreställning onsdag den 17 april klockan 19 på Intiman, Östra Renholmsvägen 22 i Malmö. Vi träffas klockan 18.15 då du får din biljett och mottagare. Pris 240 kronor och ledsagare går kostnadsfritt. Föreställningen varar 2 timmar och 50 minuter med paus och färdtjänsthem kan beställas till klockan 22. Som vanligt stannar någon av oss kvar till sista bilen kommit. Handlingen. I detta nyskrivna drama får vi följa tvillingarna Janine och Simon som uppmanas efter sin mors död att åka tillbaka till Libanon och lösa mysteriet kring sitt ursprung. Vad är det för familjehemligheter hon bär på? Drömlikt och poetiskt rullas en berättelse upp om familj, arvsynd, krig och kärlek. Anmäl dig till föreningens kansli på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast måndag den 11 mars. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Och betalning sker till Bankgiro 192-9645 eller swisha till 123 077 80 50 senast tisdag den 2 april. Skriv Bränder och namnet på deltagaren. Och för medlemmar utanför Malmö gäller att resesättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö och efter att kvittot skickats in inom 3 månader. Om ni behöver komma i kontakt med någon under dagen kan ni ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in hela Skåne till syntolkad opera Death and Maiden onsdag den 5 juni klockan 19 på Malmö Opera. Adressen är här Östra Renholmsvägen 20. Pris 625 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18.15 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen är 2 timmar och 40 minuter inklusive paus. Och färdtjänsthem kan beställas till klockan 22. Handlingen. Några år efter militärdiktaturens fall lever Paulina ett stillsamt liv med sin man Gerardo. En dag när han är på väg hem går bilen sönder och han får skjuts med en trevlig främling som presenterar sig som doktor Miranda. När männen kliver över tröskeln får Paulina en chock. Hon är övertygad om att det är samma man som torterade och våldtog henne, men som hon aldrig såg, eftersom hon hade ögonbindel. Och samtidigt spelas den vackraste musik, Schuberts Der Tod untas Mädchen, medan tortyren pågick. Anmäl dig till föreningens kansli senast fredag den 22 mars och berätta då om du behöver mottagare, ledsagning och eller inbetalningskort. Och efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Betalningen sker till föreningens bankgiro eller swish enligt numren ovan senast måndag den 27 maj. Och glöm inte att skriva Malmö Opera och namnet på deltagaren. Om det uppstår problem under dagen kan du ringa till Maj-Britt och reseersättning utgår från SRF Skåne också här. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Unga med synnedsättning Syd US Syd alltså bjuder in sina medlemmar till Eurovision Song Contest i Malmö. Det är med stor glädje vi välkomnar dig till årets final, en repetition av Eurovision Song Contest. En fantastisk dag fylld med musik, glädje och spännande tävlingar. Den är lördag den 11 maj klockan 12 till 16. Deltagaravgift. Nya medlemmar går gratis. Medlemmar 200 kronor och icke-medlemmar 1500 kronor. Sista anmälningsdag är den 30 april och platserna är begränsade, så anmäl dig i tid. Programmet inkluderar repetitionsuppträdanden, njut av en magisk dag med liveframträdanden från talangfulla artister. Delta också i vår spännande contest-tävling och visa upp din sångtalang. Fantastiska priser väntar de mest lysande stjärnorna. Och social samvaro. Träffa nya vänner, dela din passion för musik och skapa minnen för livet. Vi ser fram emot att dela denna oförglömliga dag med dig och skapa magi tillsammans. Har du några frågor eller önskemål, tveka inte att kontakta oss i planeringsgruppen. Anmäl dig till vår ombudsman Lauko Sardar på telefon 0470 177 71 eller e-posta kansli@ussyd.se. Deltagaravgiften ska betalas in till Swish 123 298 09 36 eller plusgiro 83 37 59-4. Märk betalningen med ditt namn och Eurovision. Glöm inte att alla US-aktiviteter är alkohol- och drogfria. Kontakta planeringsgruppen om du har några frågor. Antingen Esmeralda, e-post esmi00@icloud.com, telefon 076 761 29 34 eller Rebecca, e-post rebecca.olson@telia.com, telefon 0723 108 068. Hoppas vi ses i Malmö. Varma hälsningar, planeringsgruppen. Vi rundar av med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Tågen mellan Malmö Svågertorp och Trelleborg är inställda på grund av underhållsarbete från lördag den 9 mars klockan 1.45 till söndag den 10 klockan 17.45. Under den tiden ersätter bussar som går mellan Malmö Hylje och Trelleborg direkt samt via Västra Ingelstad och Östra Grevie, men de stannar inte på Svågertorp. Till och från den stationen får man ta sig på andra sätt. Järnvägen mellan Malmö och Lund ska också underhållas i helgen, vilket ändrar i trafiken. Och mellan lördag den 9 mars klockan 22 och 10 mars klockan 8 samt mellan söndag den 10 mars klockan 19 och måndag den 11 klockan 05.00 i alla tåg mellan Malmö C och Lund inställda. Bussar ersätter direkt och via Burlöv, Åkarp och Hjärup. Till och från Klostergården rekommenderas ordinarie busstrafik. I helgen är också Öresundstågen inställda mellan Båsta och Helsingborg. Från lördag den 9 mars klockan 21 till söndag den 10 klockan 05.00. Samma tid är också Pågatågen mellan Förslöv och Ängelholm inställda och buss ersätter de bägge. På söndag 10 mars från klockan 21.45 kör Pågatågen mellan Kävling och Helsingborg på en annan bana och stannar inte i Dörsebro, Hälljarp, Landskrona, Glumslöv och Rydebäck. Bussar ersätter och från måndag morgon 5.25 ska tågen gå som vanligt igen. Ett par bussar så. I Höllviken pågår sedan januari ett arbete på Östra Färdriften vi berättat om och som skulle varit färdigt nu på fredag. Men regionbuss 152 hållplatser fortsätter vara stängda från måndag 11 mars klockan 7 till den 15 klockan 16. Det vill säga Höllviken Gya samt Tallvägen som ersätts av hållplatsen Höllviken Centrum. Stängda lite till är också hållplatserna Klockarvägen, Kämpinge-Önnemovägen och Stenboksväg S. Med den tillfälliga hållplatsen Ängdalavägen som ersättning. Mellan 1 och 2 kilometer norrut på Stenboksväg. I Lund började man i måndags asfaltera om delar av Brunnsgatan och Dalbyvägen. Och det stängde hållplatsen Stampelyckan läge A. Och de som åker regionbuss 161 och 162 samt stadsbuss 3 hänvisas till en tillfällig stolpe 40 meter framåt bussens färdriktning på Dalbyvägen. Och så ska det vara till den 13 mars klockan 16. I Klagshamn slutligen pågår ett vägarbete på Nygårdsvägen sen i höstas som stängt busslinjerna 6 och 50 hållplats Klagshamn B. Med den tillfälliga ersättaren Klagshamn Y 50 meter västerut på samma väg. Det arbetet är försenat och hållplatsen ska nu öppna först igen den 19 april klockan 15. Den lokala delen av anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med en inbjudan från Malmö blindförening. De kommer i vår att ordna två samkväm i Annebergsgårdens matsal. Detta kommer att ske söndag den 21 april och söndag den 19 maj. Kallelse kommer i god tid i taltidningen. Varma hälsningar, styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomnar först till dagverksamheten. Måndag den 11 mars klockan 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag den 12 mars klockan 13-15.15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås för 10 kronor och man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala välkomnar också till bastubad torsdag den 14 mars klockan 18-21. Vi badar bastu tillsammans men dopp i Öresund är omöjligt på grund av ombyggnation vid badbryggan. Du tar själv med dig du anser att du behöver och anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast samma dag innan klockan 12. Om du får förhinder eller frågor ring Maj-Britt 070 324 6609 eller Mikael 076 191 04 66. Välkomna hälsa styrelsen. Samma förening välkomnar också till föreningen fredag den 15 mars klockan 13 då Jessica Helgesson från Äldrekontakt kommer att berätta om denna ideella förening som hjälper äldre ur ofrivillig ensamhet. Vi serverar kaffe, pannkakor med sylt och grädde. Är du medlem får du det här för 40 kronor, övriga betalar 60. Kontant betalning på plats. Och färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag den 12 mars. Varmt välkomna. Föreningen hälsar också välkommen till tjejträff torsdag den 21 mars. Tiden från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om våren och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och den andra klockan 18. Då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar ostbakelse till en kostnad av 100 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det vid anmälan och du betalar kontant på plats eller med Swish till 123 077 80 50. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig senast torsdag den 14 mars. Hjärtligt välkomna! SRF Malmö bjuder också in till söndagskviss. Söndag den 24 mars klockan 13-14.45 är det dags för lite hjärngympa. Detta i form av tipsfrågor och som vanligt kommer vi att använda tryckbubblor och kryssrutor för att ange svaren. Efter det serverar vi kaffe och smörgås och naturligtvis blir det en prisutdelning. För allt detta betalar medlemmar 50 kronor kontant eller med Swish. Övriga betalar 100 kronor. Anmäl er till kansliet senast måndag den 18 mars och glöm inte att meddela allergi eller särskild kost. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet kan du ringa Rolf 070 547 97 29. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15. Välkommen! SRF Malmö Svedala bjuder sen till sist in till att fira påsk. Välkomna till föreningen på Wendelsfridsgatan 13 i Malmö onsdag den 27 mars klockan 13 för att fira påsken och äta en god påsklunch. Det kommer att serveras en liten silltallrik som förrätt som följs av varmrökt lax och potatis. Det hela avslutas med kaffe och kaka. Som medlem betalar du 200 kronor senast fredag den 22 mars till föreningens bankgiro eller via Swish. Övriga betalar 250. Glöm inte att skriva påsk och namnet på deltagaren. Alkoholhaltiga drycker betalas kontant på plats till självkostnadspris och färdtjänsthem kan beställas till klockan 16. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 20 mars. Meddela då om du har allergi, behöver specialkost eller inbetalningskort. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Så den lokala anslagstavlan för de som bor i norra, mellersta och sydöstra Skåne. Först en inbjudan från SRF Kristianstad-Bromölla samt Östra Göinge till en informationsträff. Vi känner att det finns ett behov och önskemål från våra medlemmar om vardagstips och samtal. Det finns mycket erfarenhet och kunskap i vår förening som vi gärna vill dela med er. Med detta kan vi bryta isolering och utanförskap. Med rätt hjälp kan man klara mycket själv. Vi har idéer om ämnen som färdtjänst, syncentralen, ledsagning, vardagshjälpmedel och samtal om vardagen. Tanken är att vi ska vara mindre grupper på 5-7 personer så att alla kan känna att de kan komma till tals och känna sig bekväma. Vi vill också att ni kommer med egna tankar när vi träffas. Det finns inget som är rätt eller fel. Om intresse finns tänker vi starta den 18 mars klockan 9-12 på Café Finland, Promgatan 6 i Kristianstad. En grupp startar den 21 mars klockan 9-12 på biblioteket i Bromölla, Hermansensgatan 22. Hoppas ni alla tycker att detta är en bra och viktig sak. Föreningen bjuder på fika. I frågor kan du ringa Torbjörn 0709 40 58 62 eller Tina 0706 35 41 14. Anmäl dig senast onsdag den 13 mars till Knut Torstensson 0703 87 34 37. När han inte kan svara, anmäl dig till telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge telefonnumret. Anmälan kan också göras på mail knut.torstensson med th i början och ett dubbel s på slutet. snabel@telia.com. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder in till Seniorshop. Onsdag den 13 mars kommer Carita från Seniorshoppen med vårens och sommarens mode. Hon har kläder i de flesta storlekar, underkläder, ytterplagg, byxor, kjolar, blusar och toppar. Både för vardag och fest. Hon har även kläder för honom. Ta tillfället i akt och ekipera dig i lugn och ro med den hjälp du behöver. För att Carita ska kunna erbjuda alla en så bra service som möjligt så är det max 2 personer i shoppen samtidigt som gäller. Under tiden äter vi andra en god sallad och för den som önskar finns det vin till självkostnadspris. Carita håller shoppen öppen tills alla har shoppat klart, vilket brukar vara cirka klockan 16-17. Och vi träffas klockan 11. Sista anmälningsdag 11 mars och du anmäler dig till kansliet på 046-211-0674 eller via e-post till lundabygden@srf.nu. Varmt välkommen! Och SRF Ringsjöbygdens medlemmar är välkomna till månadsträff. Vi träffas på Karidal onsdag den 27 mars klockan 17.30-19.30. Adressen är Tröskevägen 2 i Eslöv. Denna gång får vi besök av Mats Sundling från Skånes taltidning. Så nu har ni chansen att ställa frågor, lämna synpunkter eller ge något tips som kan användas i tidningen. Anmälan görs senast måndag den 18 mars till Bo. Mobilen 070 558 77 74. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och där var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag, den 14 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!